Konsultpetter Tanstar från konsultföretaget Delisa i Söderköping i Sverige. Berätta om din vision för den planerade handelsplatsen i Ekenäs, köpcentrumet Pir 25, och vad det kunde betyda för regionen.
Visionen är ju en ny fungerande attraktiv stadsdel. En plats där man bor, arbetar, umgås. Och idag är det ju en relativt öde tomt. Den är stängd för allmänheten, så ska det inte vara i stadskärna. Det här ska vara en levande plats för både raseborgare, Ekenäsbor och turister och tillresande.
Har du då blivit deprimerad av alla skeptiska kommentarer om projektet från allmänhetens sida?
Nej, vi kan inte kosta på oss att bli deprimerade, utan snarare tvärtom. Mycket av den kritiken som har kommit, mycket av frågorna, de är ju relevanta. Och ibland får man ta ett steg tillbaka, göra bakläxa, göra om läxan och komma tillbaka. Och det är en del av spelet. Så deprimerade? Nej, nej, absolut inte.
Vilka omläxor har varit aktuella?
Ja, alltså den viktigaste läxan var nog att anpassa delar av arkitekturen. Ta vara på småskaligheten, för det är ju ändå småskalighet, men man måste kompromissa ibland. Det går inte att göra ett köpcentrum och låta det vara småskaligt. Det är mycket, det blir en konflikt av intresse med en gång. Riskanalysen, det fick vi bakläxa från myndigheterna ganska omgående, och det arbetet pågår ju nu i slutfasen på det. Så att det är väl de två sakerna.
Som villkor för den här intervjun ställde du att reportaget om köpcentret eller stormarknaden inte publiceras samma dag som reportaget om de planerade bostäderna i Norra Hamnen. Varför det?
Egentligen bara för att man inte ska blanda samman dem. Det här är en stadsdel i utgångspunktet, ett projekt, men vi har varit tvingade att dela på det. För det var en detaljplan, ett avtal med staden. För bostadsdelen finns det en gällande detaljplan. Och där är vi igång med arbetet och påbörjat marknadsföringen. Och förhoppningsvis sätter spaden i jorden till sommaren. Medan handelsdelen, där är planen till förändring.
Västnylands ledande handelsplats nämns i visionen på webben. Kan det faktiskt bli det med tanke på att Lojo är så mycket större än Raseborg och närmare Helsingfors?
Nej, det kan inte bli en större handelsplats än Lojo. Men för Raseborg och Hangö så är detta centralorten. Och den är utpekad som centralort av Nylands förbund, och det ska man förhålla sig till, det ska man arbeta efter. Så att i den här regionen så bör det kunna bli den ledande handelsplatsen. Vi vill att handelsströmmen, utflödet idag som gått framförallt till Lojo, Kyrkslätt, Esbo, det ska vända, det ska stanna kvar här. Vi har alltså drygt 30 miljoner i utflöde på specialhandelssidan, jättemycket. Det borde stanna kvar här.
Om vi först ser på intresset bland företag att etablera sig i stormarknaden. På ett möte i Ekenäs i november 2013 fick företagare ställa frågor om planerna. Då sade du att fyra företag säkert är med i projektet och att diskussioner förs med många. Hur ser det ut nu drygt ett år senare?
Ja, det har ju inte ändrat sig i någon nämnvärd grad. Den enda officiella är ju Hennes & Mauritz, som fortfarande är standby och gäller. De andra tre är fortfarande intresserade. Men i och med att vi var tvungna att göra ett omtag, och så har den här processen dratt ut med 7, 8, 9 månader. Och, så att vi har egentligen inte jobbat så mycket med den. Vi tittar fortfarande på dagligvarusidan. Den jobbar vi intensivt med. Men för övrigt har vi inte gjort någonting.
Så den enda säkra just nu är då Hennes & Mauritz?
Ja, säker och säker, men de är säkra, de är officiella, de andra kan jag inte uttala mig om. Precis.
Kan du säga vilka företag som är med och diskuterar?
Nej, men branscherna är ju, det är dagligvaror, det är sport och fritid, det är mode, det är väl de stora branscherna.
Och hur många företag har du diskussioner med?
7-8 stycken totalt sett.
hur stor andel av den totala affärsytan måste då fyllas för att projektet ska kunna bli av?
Ja, det här har ju med finansiering att göra. Ett sånt här projekt kräver att man har en investor. Investorerna kräver kassaflöde. Kassaflöde kommer av bindande hyreskontrakt. Och idag bör man komma upp i alla fall 70%. Man kan börja sondera terrängen bland potentiella investerare tidigare. Men för att en investerare ska gå in och överta projektet så bör du ha minst 70%, kanske upp mot 80%.
Ja, för om varannan affärslokal står tom vill väl heller inte folk komma och handla?
Nej, tomma lokaler, det är av ondo. För investerare, för konsumenter, för alla. Så det går inte.
Hur många lokala företag kunde få plats i ett köpcentret?
Det kan nog bli en del. Hur många är svårt att säga. Man börjar ju alltid med när man gör en floorplan, när man gör en hyresgästmix och varumärkes, då tittar man på varugrupper, vad saknas i regionen, vad saknas i staden, vad behöver vi mest. Att bara flytta omkring existerande aktörer, det tillför ju ingenting. Så att i första omgången så måste man tillföra det som saknas. Och sen kompletterar man. Och det kommer säkert att ske en viss rörlighet i regionen. Men hur många, det är omöjligt att säga nu.
Kan man alltså uppskatta hur stor del av affärsytan kunde bestå av lokala företag?
20% kanske.
Vad säger du då dem som misstänker att en stor marknad i Ekenäs centrum betyder slutet för många lokala företag?
Nej, det är helt fel. Det är tvärtom. Rakt motsatt. En sån här koncentration med en stor marknad, och när man pratar om stor marknad så antar jag att man pratar om dagligvaror nu. Det finns det ju några få aktörer på marknaden och de har ju koncept också anpassade för den här typen av marknadsområde. Det behöver inte vara 12-15 000 kvadratmeter. De kan vara betydligt mindre. Det finns nya koncept som utvecklar för det här. Det flödet vi har utifrån regionen, ifrån Raseborg, framförallt mot Lojo, Kyrkslätt och Esbohållet, innanför specialhandelssidan, det är en väldigt lätt sak att få tillbaka. Och när det gäller dagligvaror och livsmedel så har man inte så stort flöde. Men den marknaden växer ju också. Så att det kommer inte att betyda något negativt för staden och för området, tvärtom.
Men lokala företag som nu finns i egna lokaliteter kanske inte har råd med hyrorna i stormarknaden?
Nej, det är möjligt. Men det är ju en marknadssituation som man måste förhålla sig till på ett eller annat sätt. Och om de inte har råd med det, om så skulle vara fallet, då har man ju en svag rörelse med en svag lönsamhet troligen. Och då kommer man kanske att få ett problem ändå i förlängningen. Så att jag är nog inte så rädd för det. Och de här hyrorna, de är nog marknadsmässigt satta.
Och tanken är ju då att affärer finns koncentrerat centralt i Ekenäs. Men vad finns det för belägg för att butikerna på gågatan gynnas av detta?
Ja, i all enkelhet så vår egen utredning visar att så är fallet. Men den kan man ju betvivla eftersom vi är part i målet. Och nu har ju staden ifrågasatt det. Man har tillsatt expertis på området, den bästa expertisen i Finland, som har utrett detta. Man har gjort handelsutredningar och man har kommit fram till att staden stärks av det här totalt sett. Det är en viss förskjutning kommer ske, men vi ska komma ihåg en sak, att i tider där man etablerar stora köpcenter utanför staden, där man måste vara bilburen, man får kanske få åka 10-20 kilometer, då försvårar man utveckling i stadskärnor. Det vi gör nu det är tvärtom. Detta är den senaste trenden. Vi förtätar stadskärnan. Vi flyttar in i stadskärnan. Vi ska komma ihåg en sak, att ifrån gågatan så är detta 3 kvarter. Det är ett bekvämt gångavstånd. I området på andra sidan järnvägen så finns det redan en koncentration på flera tusen kvadratmeter handel. Med Giganti, Seppel och så vidare. Resecentrum 2 stenkast. Man har tidigare pratat om att man vill stärka den här triangeln från resecentrum till torget, gågatan och till Norra hamnen. Det är precis det vi gör. Ingenting annat.
Men finns det då redan idag i Finland exempel på en motsvarande situation på andra orter där man kunde jämföra och se hur det har gått för de affärer som har funnits i centrum från tidigare?
Nej, det pågår ett liknande arbete i Jakobstad där man har ett utflöde till Karleby där man nu förtätar stadskärnan och har gjort klart ett mindre köpcentrum på 4000 kvadratmeter och arbetet med byggandet påbörjas nu inom en månads tid ungefär. Men det här projektet är unikt så tillvida den här överbyggnaden av järnvägen. Den intresserar ju myndigheterna. Det är spännande, den är innovativ och den gör att man tittar lite extra noga på det. Så det är nytt. Vi har ju en järnväg som skär av staden på ett effektivt sätt. Nu binder vi ihop båda sidorna på järnvägen på ett ganska innovativt sätt. Man har problem med parkeringar i staden. Vi tillför parkeringslösningar. Så att, jag tycker nog att det här är en ganska bra lösning.
Du, Peter Tanser, arbetar ju med projekt i olika länder och har du tidigare arbetat med motsvarande projekt där du efteråt har kunnat se hur det har gått för de lokala företagen när en stor marknad har etablerats?
Ja, det finns några sådana projekt och vi har nyligen etablerat ett köpcenter på Åland i Mariehamns utkant. Där var det lite annorlunda för där är det ändå 3-4 minuter med bil utifrån stadskärnan. Och då såg vi effekten på vad som hände med de handlarna som var i centrum på gågatan i förhållande till vad som hände i köpcentret. Och vi har då varit operativa där i 1,5 år. De talen när det gäller besök, de har uppfyllts vecka efter vecka. Skeptiker också här i Raseborg tvivlar på våra besöksberäkningar, men de håller. Och de är också bekräftade av utomstående expertis. De köpmännen som valde att komma till köpcentret Max Inge Center på Åland, som också var, de var kvar på gågatan, de är fortfarande idag kvar med båda enheterna. Så att det behöver inte betyda handel föder ny handel, det blir som framgång föder ny framgång. Så totalt sett så blir det en bra lösning. Enskilda kommer naturligtvis att beträffas på ett eller annat sätt, så är det ju.
Men här tillbaka till Ekenäs då. Tror du att kunder i praktiken orkar gå 400 meter mellan köpcentret och Kungsgatan?
Ja, det tror jag. När höststormen sätter in så kanske man inte vill göra det. Men då tar man bilen och kör in den i parkeringshuset och jag har en bekväm lösning. Men då går man ju inte på gågatan heller. Så att, det där är inget problem.
Hur påverkas intresset bland företagen att komma med då det idag finns ett motstånd mot de här planerna bland politikerna i Raseborg?
Finns det ett motstånd bland politikerna? Jag tycker det är en positiv inställning bland en klar majoritet. Så att när det gäller företagarna så finns det olika grupperingar. Det finns företagare som vill expandera, som vill hitta en ny lösning på sin rörelse, som ser detta som en stor möjlighet. Vi ska komma ihåg att de här två projekterna, både bostadsdelen och handelsdelen, vi pratar om projekt i storleksordningen 70-80 miljoner. Och det betyder att mycket entreprenad, mycket arbete, det ska ju läggas här nere. Så att det kommer att vara ett uppsving för småföretagare, för hantverkare, för VVS-firmer, för elinstallatörer och så vidare och så vidare. För allt det här arbetet måste ju läggas här nere.
Du har tidigare sagt att ifall ett köpcentrum byggs stannar konsumenterna från Raseborg lättare inom staden istället för att handla i andra kommuner. Men finns det några utredningar om hur motsvarande projekt på andra håll har påverkat konsumenternas beteende?
Ja, konsumentbeteendet är lika överallt. Det skiljer sig i stort sett inte i västvärlden och absolut inte i de nordiska länderna. Konsumenten idag är otroligt rationell i sitt beteende och förutsägbar. Barnfamiljer, de dubbelarbetar, de ska hämta på dagis, de ska bringa till dagis, de har fritidsaktiviteter med barnen, de har egna aktiviteter. Att handla vill man göra effektivt. Man vill stanna bilen, man vill gå och göra så många inköp samtidigt. Sen har det i ännu större grad blivit en social sak. Man träffar grannarna, man umgås, man sitter på ett café eller på en restaurang i ett köpcenter. Och idag vill man inte åka 70-80 kilometer för att handla, göra veckans inköp av livsmedel. Man har ett miljötänkande som är helt annorlunda än vad det var tidigare. Så att konsument, Konsumenten väljer lätta, tillgängliga lösningar. Konsumenten är smart. Vi får aldrig förklara att konsumenten inte förstår det här. De är mycket måna om detta. De vill ha effektiva inköpsrunder, de vill ha en social del, de vill kunna göra det på obekväma tider, de vill göra det på helgerna, de vill göra det med familjen. Och om ett köpcenter och en handlare inte förstår det här, då är man i en utförsbacke. Och den är ganska lång. Så att konsumenten betyder allt i det vi gör. Vi måste ta utgångspunkt i konsumentbeteendet.
Om det räknas med 4 000 besökare per dag, stämmer det?
Våra beräkningar bygger på 4 000. Men frågar du experterna så lägger de på 1500 till 2 000. Utifrån erfarenhetstal, marknadens storlek, köpcentrats storlek. Så 5,5 till 6 000 är det riktiga talet. Men vi har lagt oss betydligt lägre.
Hur kan du då bevisa att det är en realistisk siffra?
Får ju fråga dem som vet. I det här fallet så är det ju experter. Oavsett vad jag säger så är jag ju part i målet. Men det här är ju uppgifter från landets absolut ledande konsultfirmer. Så att de talen stämmer nog.
Så några ord om lönsamhet. Går det ens att bevisa att projektet kan bli lönsamt?
Nej. Ett 100% i slutligt bevis, det har du ju först när du är operativ. Men fram till det här så har du ju en mängd filter. Och det ena är ju hyresgästerna som skriver kontraktet. De granskar ju detta med lup och linser. Det är erkända internationella kedjor. De har alla verktygen för att göra sina bedömningar av marknaden och så vidare. Och de gör det. Investorer, finansiärer gör det. Banker gör det. Politikerna gör det. Det finns ju folkvalda som är till för att godkänna den här processen. Och de har ju också sin behandlingsprocess. Så att det är många filter som ska passeras innan vi kommer fram.
För drygt ett år sedan sa du att befolkningen på lång sikt kommer att öka i regionen. Inte det bara gissningar. Inte finns det väl något som tyder på att Västnyland skulle börja växa. Antalet arbetsplatser har ju blivit färre i regionen.
Återigen är det fel. Marknaden växer, befolkningen växer. Över tid, enskilda år, ja visst. Och det kan komma en lågkonjunktur som slår lite extra hårt. Men över tid så växer marknaden. Och det gör den också här. När man gör såna här investeringar, då tittar man 15-30 år fram i tiden. Oavsett om det är Nylands förbund, om det är politikerna här i staden, om det är tjänstemännen eller andra konsultfirmer som man har konsulterat i den här frågan. Alla har samma uppfattning. Marknaden växer. Så att vi har två perspektiv. Det ena är till 2020 och det andra till 2035. Och i hela den här perioden så har vi en växt.
Trots att det är stora förändringar just nu på arbetsmarknaden.
Ja, just nu är det negativt. För ett sånt här projekt kan det vara positivt. Det betyder att man kan bygga något billigare.
Men för att kunna bygga behövs ju då mycket pengar. Varifrån kommer de?
De kommer ju ifrån en investerare som ska äga det här till slut. Och pengarna du pratar om, kapitalet man behöver, det är indelat i två faser. Den första fasen, den är redan finansierad. Det är vårt arbete, det är utvecklingsarbetet, det är uthyrningsarbetet, det är projekteringsarbetet, det är arkitektarbetet, det är byggplaneringsarbetet, allt det där. Men när man sätter spaden i jorden, då ska man ha minst 60%, kanske 70% tecknade hyreskontrakt av solida hyresgäster. För en investerare så är det är som pengar i banken, ett sånt hyreskontrakt. Och för att sen ska slutligen gå in så kanske man måste ha 70-80%.
Bankerna har idag högre soliditetskrav och är väldigt försiktiga med att bevilja lån.
Ja, bankerna är inte de lättaste att ha att göra med och det ska de ju inte vara heller. Och bankerna är knappast finansiärer i det här utan det är pensionsfonder, det är utländska investerare.
Har ni då ett skilt finansbolag eller?
När det gäller den här finansieringen och hitta sluttagare så samarbetar vi med Catella i Helsingfors som har det som ett uppdrag. Och de är specialister på det.
Hur ska då finansiärerna övertygas?
genom att ha bra hyresgäster. Det är bara det som räknas. Det är konceptet, marknaden för övrigt, allt det här. Men valutan, det är hyreskontraktet.
Finns det redan, är det rätt klart redan vem som kommer att bli finansiär?
Nej. Här gör man precis som när man finansierar övriga saker. Att när man har uppnått en viss grad av hyresnivåer som är tecknade, då gör man en upphandling, går ut till flera, lämnar ut det till både in- och utlandet för att få den bästa möjliga finansieringen, kort och gott.
Precis, och det här är inte någonting ni överhuvudtaget har diskuterat om?
Jo, vi har diskuterat det, men vi har inte gått ut än. Men våra samarbetspartner vet ju vem de ska diskutera med.
Så någonting om utseendet. Vad säger du att dem som anser att ett stort komplex inte passar in i småskaliga Ekenäs, att stormarknaden helt enkelt blir ful?
Ja, det där är ju väldigt subjektivt. Och det måste man på något sätt förhålla sig till. Och ordet stormarknad, det kan ju också vara ett skällsord, men i saken betyder att det måste ha en viss storlek. Här har man försökt att komprimera det, man försöker hitta lösningar över flera plan så att själva grundytan inte blir så stor. Medaljens baksida är att man får gå lite på höjden och gå över järnvägen för att hitta lösningarna med bilparkering och sådana saker, själva logistiken. Ett av de stora problemen har ju varit att vi inte vill ha in trafiken i stan, utan nu stannar den i ytterkanten så att säga. Men utseendet, ja, om en arkitekts arbete kan alla tycka. Det är det lättaste som finns. Men vi har nog den uppfattningen att man försöker fånga den här maritima känslan i Ekenäs. Och man har varit väldigt upptagen av siluetten utifrån havet, hur det ska se ut. Man har till dels lyssnat på de här argumenten. Man har tillsammans med tjänstemän sett över siluetten och sagt, kan man dra in övervåningen, den översta planet? Kan man hitta lösningar i fasaden som gör att man bryter upp det? Så att man har ansträngt sig.
Vi var redan lite inne på detta med trafiken. Kan du lugna dem som är rädda för att det blir trafikkaos i Ekenäs?
Ja, det kan jag göra. Det finns redan en betydande trafik i området. Den kommer öka. Det måste den naturligtvis göra. Men trafiken stannar på rätt sida järnvägen in i parkeringshuset. Trafikutredningen som är gjord utav landets främsta experter, man har ju simulerat trafiken olika tider på dygnet. Man har vidtagit åtgärder, förslag på åtgärder med trafikljus och en annan fördelning av trafiken. Så att jag tror inte det är något stort problem. Tungtrafiken kommer inte gå in i stan. Den stannar vid järnvägen. Det tror jag inte är det största problemet.
Vi var redan inne på detta att Trafikverket har förutsatt att det görs en riskanalys i och med att det ska byggas över järnvägen. Har du någonting annat att säga om de här säkerhetsfrågorna?
Nej, de måste man ta på allvar och det är bara att genomföra dem. Det är så enkelt är det. Nu är detta ju ett lågriskprojekt. Järnvägen i sin konstruktion ner till Hangö och hastigheten på tåg och så vidare. Allt det där är ju reglerat så att det är ingen stor risk. Men ändå så simulerar man explosioner, brand och så vidare och gör dimensionsberäkningar och ska dimensionera för det.
Planeringsprocessen i staden Raseborg tog en ny start i höstas. Kan det här betyda stora förändringar i köpcentrumet och i så fall vilka?
Nej, det betyder ingenting, utan det som vi anser är ett vinnande koncept före omstarten, det är också ett vinnande koncept nu. Utan det är väl mer att processen i staden, den måste gå på det här sättet. Vill man ändra en detaljplan, då måste man igenom en ny process, så enkelt är det.
Har du ännu någonting du vill tillägga?
Nej, det har jag väl inte. Raseborg förtjänar P25, tycker jag.